Larmet kom 19 minuter över 5 i morse då personal på bevakningsbolaget G4S uppgav att minst 2 personer firat sig ner från en vit helikopter och tagit sig in i deras lokaler.
This was a heist right out of the movies. A huge wad of cash, thieves being lowered from a helicopter.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till våran vårspecial som går under namnet Krimbonanza. Vi är något Kaiko podcast där vi varje vecka kommer att slå på sirener, skaka galler, ta fram spaden och gräva oss djupt, likt man gräver en likgrop ner oss i allt som har med krim i någon form att göra. Det kan vara allt från mord, stölder, mysterier, rån, säger jag igen, med betoning på rån, bedrägerier eller allmänt klantiga brottslingar. Jag heter David, kallas för Dava, och på andra sidan i cyberspace i vanlig lag och ordning sitter min partner in krim, podd trogen som han är. På andra sidan har vi då Stefan Brutti Tutti Holmberg. Vi kör! En applåd och ett uta på det! Shit alltså, härligt att se att du också har hakat på La Casa de Papel-tåget här nu alltså.
Ja, jag har hunnit se nästan 2 säsonger.
Mm, jag är inne på 4:e nu, den sista säsongen, eller den som har kommit ut senast här i alla fall.
Ja, precis.
Jag har inte vågat gå in på Google och skriva La Casa de Papel säsong 5. Jag vill inte se om den har liksom, om det är slutet eller om den har blivit förlängd eller vad det nu kan vara.
Hur många avsnitt har du kvar då?
Jag har 5 avsnitt kvar as we speak.
Okej.
Okay. Jag försöker dra ut på det så mycket jag bara kan.
Ja, okej. Okay. Mm.
Ja, bara för att jag liksom är så jäkla inne i serien här nu så har jag installerat en app som jag egentligen haft sedan innan då. Men det är ju Duolingo, har jag hört talas om den appen?
Ja.
Det är ju en språkapp då, man kan lära sig språk och så sitter jag liksom och tränar spanska. Och det går bra för mig faktiskt.
Är det så? Får jag höra något då?
Ja, här har vi då, nu ska vi se här, jag har den framför mig här.
Una hamburguesa de pescado.
Vad tror du det betyder?
Una hamburguesa de pescado.
Una hamburguesa de pescado.
De pescado.
Una hamburguesa de pescado.
Oj. Nej, ingen aning faktiskt.
Tänk nu att El Professor ringer upp dig när du står där inne i myntverket.
Ah.
Du säger så här. Hola El Professor, yo soy Esteban. Och då säger han.
Una hamburguesa de pescado.
Ja, han kanske inte skulle säga det, för det är jätteologiskt att han skulle säga det till dig. Det är då en fiskhamburgare, tack. Eller inte tack, men en fiskhamburgare. Och då ska man säga det nu efter det här då.
Una hamburguesa de pescado.
Una hamburguesa de pescado. Där ja, fick jag rätt. Correct.
Hamburguedo, det är hamburgare alltså.
Hamburguesa.
Ja, hamburguesa.
Ja.
Pescado betyder alltså fisk.
Precis, och det är där jag har fått lära mig med spanskan här nu. Att när man säger liksom en fiskhamburgare, eller liksom på engelska a fish burger.
Ja, så blir det en hamburgare av fisk.
Ja, men exakt. Spanjorerna, de tycker om att lägga det där i slutet.
Ja.
Men det är fan i mig, alltså jag har skaffat nu Duolingo Plus. Du vet ju hur jag blir lite manisk av mig sådär, så jag går ju all in för att lära mig det här nu.
Jag såg att Babbel finns ju också, det är ju också en sån här språkapp. Och de har ju något specialpris nu under coronan.
Ja, men alltså, det är ju det jag tänkte på också. Det är ju, om det finns ingen bättre tid än nu, att man verkligen tar sig tid till att lära sig ett nytt språk. Alltså jag har aldrig tänkt så att bara så här. Nej, vad fan, jag tar upp telefon eller en bok här och nu ska jag fan plugga på och acea den här skiten. Alltså, livet går väl ut på att lära sig saker, eller?
Ja, jag skulle fan vilja lära mig spanska också. Jag skulle nog fan ta upp det där.
Ja, installera Duolingo. Vi är inte sponsrade eller någonting, men installera Duolingo. Så kan ni prata som mig och Esteban Brutti här i något Kaiko. Ja, vi ska inte prata spanska i den här podden eller ge massa shoutouts till Duolingo, utan idag ska vi prata om någonting som ni lyssnare vill höra mer om.
Någonting som ni har röstat fram.
Precis, det stod mellan El Chapo och det som, ja, El Chapo fick 44% eller vad det var där, medan det vi ska prata om nu vann med 56%, för vi ska ju nämligen prata om
helikopterrånet.
Det blir helikopterrån.
Västberga G4S värdet är på.
Om jag har förstått det rätt så är ju du lite high på det här.
Lite haj och lite haj. Men jag tyckte att det var liksom det ganska spektakulärt rån. Inte nog med, nu ska man inte glorifiera rån och så, men alltså det är ett välplanerat rån, som jag kommer att komma fram till varför det är ett välplanerat rån också. Och dessutom så var det liksom som taget ur en jävla actionfilm från Hollywood.
Alltså jag vet ju att det här har ju, jag läste faktiskt nu innan vi skulle dra igång att Netflix har tydligen vunnit förhandlingarna om att göra eventuellt en serie eller film på det här.
Ja.
Med Jake Gyllenhaal i en framträdande roll.
Exakt.
The Helicopter Heist, alltså så här, boken då, helikopterrånet av Jonas Bonnier, att den ska vara baserad på det här då.
Saken är den att, inte nog med att de ska bara göra den här filmen eller serien nu, jag tror att det blir en film faktiskt om jag ska vara ärlig. De ska göra den här filmen som är baserad på det här riktiga helikopterrånet då. Det kommer ju inte vara exakt likadant.
Nej.
Men det, liksom, det var ju någonting som blev uppmärksammat i media världen över. Det var ju helt galet liksom.
Vi kan klämma in lite grann här om hur det lät runt om i världen från olika nyhetskanaler.
A manhunt is underway this morning in Sweden for thieves who carried out a high-flying heist. This crime has baffled police.
This was a heist right out of the movies. A huge wad of cash, thieves being lowered from a helicopter. Early on a dark Stockholm morning, police rush in to set up a perimeter around a suspected robbery in progress.
Ja, ett minst sagt uppmärksammat rån internationellt då. Och de blev ju som sagt glorifierade efter det här. Men en snabb fråga bara innan vi drar igång for reals. Har du suttit i en helikopter någon gång?
Nej, faktiskt aldrig. Mitt så här drömyrke är att vara helikopterpilot.
Jaså?
Ändå så har jag aldrig suttit i en helikopter, konstigt nog, men ja.
Jag undrar liksom, för det känns som att man måste lära sig att manövrera ett fordon. Att man måste verkligen vara på tårna när man kör helikopter jämfört med flygplan. Jag vet inte, det bara känns så.
Men du har ju liksom, du har ju pedaler, en på vardera fot. Och sen så har du ju en spak i högerhanden där du, eller i vänsterhanden, beror på vilken sida du sitter på.
Uh-huh.
Typ fram och tillbaka. Och sen så har du ju en spak nere vid golvet som du styr upp och ner med.
För just för det är altitud och longitud. För att låta lite helikopterig i språket så. Det är mäktigt med helikoptrar och vi har ju sagt innan att det är någonting lite nervkittlande med rån. Så då kan ni tänka på hur jag har brutit. Vi går ju verkligen igång på helikopter och rån då.
Exakt.
Så jag tycker att vi drar igång och snackar om det uppmärksammade historiska helikopterrånet.
Yes, det är alltså historien om helikopterrånet. Jag ska lite kortfattat dra nu vad som faktiskt hände. Det som man fick reda på då, väldigt fort här. För det gick väldigt fort nämligen. Klockan är strax efter 5 på morgonen den 23 september 2009. Personalen inne på G4S värdedepå i Västberga hör en helikopter utanför. De lägger märke till att den inte försvinner och börjar ana oråd. Så de beslutar sig för att låsa in alla pengarna som de har i uppräkningscentralen. De har då burar där de låser in alla pengarna i. Istället för att ta ner dem till valvet som ligger 2 våningar nedanför eller 3 våningar nedanför. Och medan de låser in pengarna då, så har den här helikoptern landat på taket. Och 3 eller 4 rånare, väldigt oklart, hoppar ut ur helikoptern och slår med en slägga sönder ett pyramidformat fönster som finns i taket och firar sig ner. Ungefär en kvart senare så anländer polisen till platsen, men de kan bara se på när rånarna då några minuter senare tar sina väskor med pengar och upp genom det här fönstret, lastar in det i helikoptern och flyger iväg med ett byte på cirka 39 miljoner kronor.
Oh, du vet redan, Brutte. Jag har ju pratat mycket om sex appeal innan. Jag behöver nog inte ens säga vad jag tycker om det här. Holy crap-a-roni.
Men alltså, jag förstår att det är många frågor som snurrar runt i ditt huvud nu, David.
Ja,
så jag tänker att vi ska försöka svara på dem efter bästa förmåga här nu.
Det är bra. Vi kan börja med då Västberga. Vart ligger det ungefär?
Det ligger söder om Stockholm. Mellan Södermalm och Älvsjö skulle man kunna säga.
Och jag vet också då att det här, ja men det är klart, namnet säger sig självt. Det är drön, det är en helikopter som är inblandad, det är mycket pengar. Och de gjorde rånet på ett väldigt tjusigt och smärtfritt sätt skulle man kunna säga.
Mm.
I den här G4S-byggnaden. Och G4S, det är liksom så här... Folk slänger med G4S-byggnaden eller G4S som att alla vet vad det är. Jag tänkte så här, är det någon 4G-mast?
Nej.
Jag vet inte.
G4S är ju ett värdetransportbolag.
All right.
Group for Securior står det för.
Skulle man kunna säga liksom att G4S är lite som Securitas och Nokas typ?
Ja, exakt så det är.
Där liksom börjar ju massa frågetecken dyka upp här. Liksom brukar företag då, säkerhetsföretag, ha en drös massa miljoners pengar?
Ja, de gör ju alla värdetransporter.
Ja, det är klart som fasen de gör det.
Ja, så när butiker och banker och alla de här ska ha pengar, alltså bankomater, när de ska fylla på i bankomater, då är det ju de här företagen som kommer ut och levererar de här pengarna som ska in i bankomaten.
Just det.
Så de har ju en stor värdedepå i Västberga då. Uppenbarligen.
Jag har en bekant vars sambo jobbar som sån här säkerhetsvakt då, värdetransportvakt.
Mm.
Och då frågade henne då om hon har blivit, eller som om han då har berättat att han har blivit utsatt för rån några gånger under sin karriär. Hon sa liksom, ja, han har varit med om 6-7 stycken rån typ.
Mm.
Det är så jäkla liksom, det är nästan, det hör ju till tyvärr på ett sätt att så är man värdetransportsvakt så får man nästan räkna med att ha... Man måste ha ögon i nacken.
Mm.
För det är så ofantligt vanligt att sådana blir rånade då. Men och den här helikoptern då, som kom.
Ja.
Vad jag har förstått så blev den stulen.
Ja, exakt. Från Norrtälje. Och det är en Bell 206 Jet Ranger som blir stulen i Norrtälje. Samma morgon som rånet skedde. Bara... en halv timme innan eller så.
Sånt är också lite kaxigt att man väljer att stjäla en helikopter samma morgon som man ska göra ett rån.
Mm.
Ofta brukar man tänka så här, okej, den här helikoptern blev stulen för ett halvår sedan typ. Och att de liksom har gömt den med sån här pressändning någonstans i någon dansk skog. Jag vet inte varför jag sa dansk, men jag läste här att G4S var dansk då, tidigare dansk.
Ja.
Och sen då att när det är dags, då drar man av den där dammiga pressändningen och drar iväg liksom. Men så var det inte.
Men så här är det också, att det här är faktiskt lite komiskt kan jag tycka. Helikoptern då, som stod här i Norrtälje, den stod i ett tält med en väldigt säker dörr. Alltså, du vet, de har spenderat 100 000 på en dörr som ska vara liksom omöjlig att ta sig igenom.
Mm-hmm.
Vad gjorde rånarna då?
Jag ser inte att de sparkade in den bara hur lätt som helst.
Nej, de använde en morakniv och skar upp tältet.
Åh nej!
Sen så står ju den på platta liksom, så de bara rullar ut plattan ut från tältet och sen så bara flög de iväg med den.
Ja, vadå? Okej, så de lägger ner massa krut på dörren, men runt om är det liksom någon form av textil bara.
Ja.
Alltså, det var ju dummast jag hört. Vad fan ska man ha en super badass door då?
Jag vet inte. Det är så jävla dumt i alla fall.
Men jag vet också att den här helikoptern, det var ju sådana som du sa, Bell 206 Jet Ranger. De är väldigt vanliga av polisen och försvarsmakten, vet jag.
Mm.
Att de har det också.
Grejen är ju att polisen hade ju sin egen helikopter.
Mm.
Men den kunde ju inte lyfta.
Nej.
Piloterna liksom får ju ett samtal direkt att nu händer det. De springer ut till sin helikopter. Men utanför dörren till den här hangaren, som den här tillfälliga hangaren ska jag faktiskt till och med tillägga, som polisen har sin helikopter i, står det en bomb.
Oh shit.
Eller en misstänkt bomb i alla fall. Det tog ju liksom flera timmar för dem att få dit en bombgrupp och kunna köra ut en sån här robot och undersöka den här. Och...
det är liksom så här Hurt Locker-stil typ.
Ja, men precis. Men saken är den att när det här rånet på G4S tog ju bara en halvtimme.
Oh, herregud, vad fort det måste ha gått alltså.
Alltså fattar du att de firar sig ner in i rummet och istället för att gå till valvet, som vore kanske det mest logiska, så vet de att klockan 5 på morgonen, då är inte pengarna i valvet, då är de i uppräkningscentralen.
Ah.
Och där är det ju bara liksom burar som de har ställt in pengarna i. Mm. Om det skulle bli någonting då. Vilket det blir, för de håller på att räkna pengar liksom.
Ja.
Rånarna går direkt mot uppräkningscentralen. Men eftersom de redan har fattat att någonting kommer att ske, personalen, så har de låst 3 dörrar på väg in till uppräkningscentralen.
Mm-hmm.
Och sen så finns det en annan väg ut därifrån. Så det finns 2 in och ut genom uppräkningscentralen. Och där inne så är det burar med pengar. Precis innan rånarna tar sig igenom den 3 dörren så har personalen sprungit ut genom den andra och springer mot valvet.
Aha.
Så rånare och personal var aldrig i kontakt med varandra. De såg aldrig varandra.
Bara det där är ju också så här sjukt jäkla planerat på ett sätt.
Troligtvis är det någon insider då, skulle man ju kunna tänka sig, eftersom det är så liksom tydligt för dem att de går direkt till uppräkningscentralen istället för att ta sig mot valvet.
Ja, att de visste om att de är där uppe och räknar då alla pengar, så vi behöver inte ta oss ner dit liksom.
Ja, och de hade ju stegar för att ta sig ner i, genom det här fönstret.
Mm.
De stegarna var ju liksom så här, exakt så långa som de behövde ha dem.
Alltså, det där också, de... Jag får en känsla av att de måste ha tränat på det här alltså...
Ja, exakt, det måste ha planerats rätt länge. För sen när de kommer in i den här uppräkningscentralen också, så är ju pengarna inlåsta som sagt i burar.
Mm.
Och då använder de ju liksom elverktyg för att kapa av låsen och sen bara plocka på sig. Och det ursprungliga målet var ju att det skulle få med sig 100 miljoner kronor.
Mm.
Men de fick ju bara med sig 39 utav de miljonerna.
Aha.
När de tar de här pengarna och sticker, så har de, verkar de ha haft en jävligt tajt tidsplan.
Mm.
En av de här rånarna har dessutom skurit sig och bara typ sprutar blod över halva lokalen.
Vadå, hur då då? Vad hade
han
då?
Han har troligtvis ramlat på någon glasbit från det krossade fönstret eller någonting.
Precis, för det där du sa, den här pyramidliknande fönstret där, och det påminner lite om det som är utanför Louvren i Paris, det här konstmuseet.
Ja, fast inte lika stort då.
Ja, exakt.
Det är ganska stort det.
Mm, ja.
Men i alla fall då, så, för han, de säkrade DNA-spår från den här, just den personen, väldigt snabbt då, eftersom det var blodspår i helikoptern, på stegarna, nere i värdedepån, i uppräkningscentralen, överallt så var det liksom blod.
Ja, det där är ju mindre bra när man, så här, när man verkligen inte vill lämna efter sig några, varken DNA eller något form av spår som kan liksom länka dem till vilka de är. Liksom bara, Roffa, du får sluta blöda nu för i helvete.
Ja, så det var ju faktiskt ganska klantigt av just den då.
Mm.
Men den här historien börjar för polisens del några veckor innan, eller en månad innan typ. För då får serbisk polis, de får ett samtal av serbisk polis som säger att den 16 september kommer ett rån att ske i Sverige med en helikopter.
Okej.
Okay. De bara, ja, för vi har tagit del av information här där man söker en serbisk helikopterpilot nämligen. Vilket de inte hade sen. De fick aldrig tag på någon serbisk helikopterpilot, men serbisk polis hade fortfarande fått reda på det här. Och då hade de i meddelandet hade det stått även att om det inte händer den 16 september så kommer det inte att hända.
Mm-hmm.
Man har sådana tidsplaner tydligen som kriminell, jag vet inte varför. Men polisen då, de var ju på helspänn, var beredda med helikopter och hade lite bland annat G4S värdedepå i Västberga som ett eventuellt mål. Fanns även en annan värdedepå där man höll på att lägga om taket. Så det var också ett mål, som man hade de två lite under uppsikt då, fram till den 16 september. Och sen den 16 september så andades man ut lite grann. Så tog det ju bara en vecka till och sen så slog de ju till mot G4S.
Det är väl det där är nog det, a common mistake där. Man blir varse om någonting, man börjar tänka så här: okej, nu jäklar, it's going down.
Ja.
Och sen verkar det inte hända någonting, då släpper man lite på garden. Man blir lite för bekväm och tänker så här: det var nog bara en busringning.
Ja, men lite så. Vet du vad fotanglar är för någonting?
Ja, fotanglar är väl likt sådana, alltså det här är ju liksom fotanglar som man slänger ut på vägarna, vet jag.
Mm.
Som kan vara 5-6 centimeter i bredd då. Det är som nästan nålar som sitter ihop nästan. Som kråkfötter.
Typ som krokar nästan som sitter ihop, mm, kan man ju säga. Som gör att man ska få punktering på en bil då. Det är ju syftet med dem.
Icke att förväxla med en klassisk spikmatta som man kan rulla ut, utan det här är något annat.
Nej, precis. Fotanglare är ju liksom lösa egentligen. Mm. De kan ju slänga ut hur som helst. Men de här rånarna i alla fall har ju varit flera stycken. Det är inte bara de i helikoptern. För att på vägen in mot Västberga så hade man satt upp fotanglar som man hade svetsat fast typ skruvar i, på kedjor och vajrar som man hade sedan låst fast med hänglås över vägen. En lastbil hann inte att stanna när den såg den. Så att den hade slitit sönder liksom en sån där hel vajer. Men poliserna hade ju, de, när de fick larmet så körde ju de fort som fan. Och de hann ju liksom, det var en polisbil som hann precis att stanna framför en sån där.
Så
den fick ju liksom knipsa av med bultsax. Det tog ju lång tid liksom innan de kom fram då. Det liksom 5 minuter är ju rätt länge när man har ett rån på en halvtimme.
Ja gud alltså, men all tid, har jag ju sett på La Casa de Papel nu. Tid är pengar liksom.
Oh, ja.
Tid är det viktigaste nästan. Man ska hela tiden förhala processen för polisen liksom.
En annan sak just med det här med att de hade tidsschemat då, det är ju att de har tagit, snarare packat ner 60 miljoner i väskor. Men de lämnade packade väskor med pengar. Så tanken var nog att de skulle upp och ner flera gånger, men han bara en gång.
Aha.
Annars så fattar jag inte vad fan man lämnar flera miljoner kronor för. Jag skulle inte göra det.
Men nej, precis, det hade man ju helst vilja ha under madrassen här hemma. Men alltså men jag tänker, undrar om det kan vara som så att de gjorde en liten measure där, att de gjorde en liten mätning och tänkte så här, fan, det blir för tungt. Det blir för tungt i helikopetern.
Nej, det tror jag inte, eftersom det ursprungliga målet var 100 miljoner. De visste nog ungefär vad de höll på med. Jag tror däremot att det kan mycket möjligt ha varit så att de fattade inte att polisen inte vågade gå in. Så de var lite så här rädda att polisen skulle stå och vänta på dem nästa gång de kom ner eller någonting. Så därför liksom lämnar de nog hellre och tar bara 40 miljoner.
Det är väl där liksom, om, eftersom de inte stötte på personalen. Nu var ju de beväpnade som sagt då, alltså rånarna.
Ja.
Men på ett sätt det kanske var tur att de inte stötte på personalen, för att om de hade gjort det hade det säkert blivit årets gisslandrama där säkert.
Ja.
Att de håller gisslan och polisen kan därför inte ingripa förrän liksom, de sticker därifrån och lämnar gisslan oskadda i princip.
Det var ju det de var rädda för.
Ja.
Det var ju 14 stycken i personalen som arbetade på den här värdedepån i uppräkningscentralen. Och de sprang ju som sagt mot valvet. Där jobbade ytterligare 4 personer. Och de har liksom som en sluss innan valvet. Så det är en dörr som måste stängas för att nästa ska kunna öppnas. Bara att när de stänger den där och ska öppna nästa, då har de 4 som jobbar där inne i valvet. De tror att det är rånare, så de har låst den.
Nej.
Så de blir fast 14 pers på en väldigt liten yta i den här slussen.
Shit,
kommer varken in eller ut.
I paniken där så, fuck alltså.
Det tog ett bra tag, alltså, de var ju borta för länge sedan, de här helikopterrånarna. Då fick de komma in i valvet då. Men polisen lät dem inte komma ut från valvet.
Nej.
Utan de ville vara säkra på att det inte fanns några rånare kvar. Men de vågade i sin tur inte gå in heller direkt.
För de pratade, de kunde väl inte ha kontakt med någon. Hade de kontakt med personalen?
Ja,
på något sätt,
de 4. Men alltså, de hade varit i valvet i över 3 timmar. Så cirka 9 på morgonen får de här 18 personerna i personalen komma ut.
Fy fan, den paniken också så här, den där hjälplösheten, känslan av hjälplöshet. Jag tänker så här, om vi leker med tanken och säger att det hade blivit lite grann av ett gisslandrama, eller mer att personalen kunde ingripa mer mot rånarna, att de skulle få för sig att nu ska vi skrämma skiten och rånarna här och slå tillbaka. Nu kanske det är lite svårt att svara på den frågan, men vad tror du, hur hade du reagerat i en sån situation, att du jobbade på G4S 2009? Är du en sån person som skulle drabbas av panik och bara, fan, vi drar, vi sticker, de får ta allting? Eller är du så jäkla plikttrogen att du bara, du blir en lite som en karaktär i La Casa de Papel återigen, Arturo, som liksom ska hela tiden, skulle du Artura dig mot rånarna liksom och hitta på någon plan där för att sätta dit de jävlarna, enligt dig?
Nej, jag hade nog bara lite faktiskt... Jag är nog ganska feg jävel, tror jag.
Ja, men det är nog smartast att vara det. Jag skulle inte heller få för mig att bli någon John McClane där helt plötsligt där inne. När man inte är det annars liksom.
Men saken är den också att 4 år innan det här rånet så försökte man då att få alla värdedepåer som skyddsobjekt.
Mm-hmm.
Det vill säga att du inte kan liksom gå till stadsarkivet och ta ut så här sprängskisser.
Aha.
2009 då kunde man fortfarande, alltså de fick nedslag på det här. Så att 2009 när man då kom till stadsarkivet och bara bad dem att få skisser på G4s värdedepå i Västberga, så aha, okej, här har du.
Mm.
Det var liksom ingen som hindrade någonting. Det kanske liksom, ja, det kanske borde ha varit en varningsklocka för någon, kan man tycka. Men det var liksom inget olagligt, det var inget konstigt, det var ingen som behövde någon polisunderstöd för att få ut det. Men det här har ju ändrats då efter det här helikopterhånet. Så nu kan man inte längre få tag på den informationen.
Ja, för jag tycker det är lite så här halvlalligt om jag får säga det själv. Men det är ju lätt att vara efterklok också. Learn by doing, som man säger.
Vidare då. Den här helikoptern som man använde för att utföra det här rånet. En svart Bell 206 Jet Ranger alltså. Den hittades runt klockan 8 samma morgon. Då har man landat den i norrort i Stockholm.
En timme innan personalen kunde gå fria.
Ja, då hittar man helikoptern.
Aha.
Den var inte förstörd på något sätt, utan de har bara landat den och stuckit därifrån. Så polisen kunde ju säkra fingeravtryck med en GPS som troligtvis används vid rånet då. Saken är att med den här helikoptern så kan utredningen gå väldigt fort framåt och de kan till och med gripa en person redan samma dag.
Oh shit. Vad konstigt att de bara lämnar helikopeten där utan att liksom...
Ja, man kan ju tycka att den borde liksom förstöras.
Tutta eld på skiten och sen dra, eller liksom i alla fall smeta runt lite där med lite ammoniak och skit så man tar bort alla fingeravtryck.
Ja, och varför lämnar man kvar en GPS?
Ja, lite slappig där kanske, ja, I don't know.
Med det välplanerade rånet så tycker jag att det där var en väldigt dålig avslutning, ärligt talat. Det är... Skäms, grabbar.
Ja, arga snickaren kommer och säger: ni har ingen plan längre.
De vet inte vad de ska göra. Det är inte klokt det här.
Jag ska ju faktiskt avslöja det att de sitter ju faktiskt i fängelse idag.
Allihopa?
Eller, inte idag, men de fick fängelse efter det här. De är nog på fri fot, för de fick 7-8 år.
Men vadå, så du menar hela i det här gänget, de som var på taket, alltså i G4S-bygget?
I princip hela gänget i alla fall. De man känner till har ju då gripits. Och man hade bevisningar i form av DNA. Bland annat så hade de ju en kille som hette Alexander Eriksson.
Ja.
Han blev gripen på Arlanda när han skulle flyga till Spanien.
Aha.
Det är så att nationella insatsstyrkan var det som grep honom. Man liksom sparade inga resurser här inte, utan man... Nu var det bråttom, han ska fly utomlands, tänkte man.
Ja.
Och han hade ju en planerad resa sedan långt tillbaka, så det var inget konstigt egentligen. Men hans DNA var ju säkrad i den här helikoptern. Problemet är bara att han har jobbat med just den här helikoptern. Han jobbar på det här stället som helikoptern stals ifrån.
I Norrtälje där, eller?
Ja, exakt.
Ah.
Så han är inte förvånad över att bli gripen. Men jag har ju faktiskt också hört den här P3-dokumentären, och då intervjuar de honom.
Mm.
Och han tyckte då att de kunde ha ringt till honom istället, så han kunde komma in och prata med honom själv.
Aha, okay.
Men det är ju så att det är en person i media som i media kallas för hjärnan bakom den här.
Det är lite L-professorigt.
Ja, han har ju faktiskt träffat den här som kallades för hjärnan i ett annat sammanhang, då man pratade om något vindkraftverk, tror jag det var, eller något sådant.
Just det, de hade haft något möte om något slag där.
Ja.
Och då fattar inte liksom Alexander att, alltså, han i alla fall hävdar att det inte var i det syftet de sågs, utan
nej,
det rördes, att det snackades lite om någon kokainhandel av något slag.
Nej, enligt Alexander så handlar det inte om någon kokainhandel, utan bara brukande av kokain i största allmänhet, bara typ på fest.
Ah, okay.
Men enligt hjärnan så används, liksom, så var det en kokainhandel. Så att det är väldigt splittat där vad som är sant. Han säger ju också att han var ju säker då 2013 när de spelade in den här P3-dokumentären.
Mm.
4 år efter rånet, då var han rätt säker på att han skulle bli frisläppt. Därför att han hade ju setts på McDonald's i Hägernäs vid 7-tiden på morgonen. Det är ungefär 20 minuter från där med gång, därifrån man landade helikoptern.
Skulle han beställa en McFeast och plusmeny men var tvungen att fråga om ett sugrör och han blev lack över det?
Ja, exakt. Nej, men alltså, det finns vittnen då som talar om att de har sett helikoptern landa runt 7 på morgonen.
Mm.
Men förundersökningsledaren är dock helt säker på att de har tagit rätt person. För enligt honom så har teknisk bevisning då med någon hjälp av någon radar har de landat helikoptern runt 6 på morgonen.
Ja.
Så att det ger honom gott om tid att gå från helikoptern till McDonald's i Hägernäs.
Ja, okej.
Okay. Han dömdes till 7 års fängelse vid inblandning i det här rånet då, och skärptes senare till 8 år.
Oh shit.
Men han fick komma ut efter 2/3 av tiden, cirka 5,5 år då.
Ja, för det sjuka är att jag läser också Alexander Eriksson, tv-producent för succéprogram som Idol och Nobelmiddagen.
Mm.
Väldigt så här, en rask vändning i karriären där.
Ja, jag vet inte om det, som du sagt, det är ju, vi kan ju bara spekulera om han var med eller inte, men...
Ja, alltså, det låter jäkligt. Det kan ju vara så att det var oturligt nog att han var på fel plats vid fel tillfälle, att han då hade pillat i helikoptern där innan, med tanke på att han jobbar med den.
Ja, exakt, han använder den för att han är ju helikopterpilot också och har använt den i sitt yrke. Och den här GPSen också som användes, som man hittade i helikoptern.
Mm.
Den har man skickat in då till det kriminaltekniska laboratoriet som numera är NFC, Nationellt Forensiskt Centrum. De har i alla fall analyserat den här och hittat DNA-spår från Alexander.
Ah.
Men det är av grad 2,
mm-hmm,
vilket inte behöver betyda direktkontakt. Utan det räcker med att de hade ju så här buntband som han hade i helikoptern som var hans. Så de har ju hållit i. Men då kan det vara så att rånarna har tagit de här buntbanden med handskar och sen släppt dem och sen tagit upp GPSen. De nivå 4 DNA-bevisen som finns på buntbanden kan ha blivit nivå 2-bevis på GPSen, säger NFC. Så att,
okay,
det är inte helt omöjligt att det var så.
Ja, alltså att det skulle bli att han då indirekt har rört GPSen fast han inte har gjort det liksom.
Mm, exakt.
All right. Men de här andra då, den här hjärnan, alltså en fråga som dyker upp i mitt huvud här, är det svenskar som ligger bakom? För det var ju snack om att det kunde varit serber innan.
Mm.
Det finns ju ett transnationellt nätverk av personer från Montenegro och Serbien som går under namnet Rosa Pantrarna. Är det några du har hört talas om?
Ja, fast det har de ju faktiskt dementerat.
Att det inte är det?
Det är inte Rosa Pantrarna.
För de är ju då, det är ju liksom, ja, de håller på framförallt med juvelstölder och det, ja, utgörs då av huvudsakligen av serbiska krigsveteraner från forna Jugoslavien.
Ja.
Tror utredarna i alla fall. Om vi går till 2009 då rånet gjordes, helikopterrånet, så misstänktes Rosa Pantrarna för 90 rån i 19 länder med byten som sommaren 2009 uppskattades till ett värde av 100 miljoner euro.
Ja.
Däribland ett halsband, Comtesse de Vendome, 125 karat, sug på den, värd 20 miljoner brittiska pund.
Fy fan.
Fan, borde man göra ett avsnitt på Rosa Pantrarna? Det kommer vi inte
där. Nu får vi skärpa oss lite här.
Håll i hästarna.
Men det är ju så att de har ju gripit då och fängslat till och med. Det är ju en som de inte har vid namn, 38-åringen.
Mm-hmm.
Alla nekar då, utom Safa Kadum. Han var ju den som hade spridit massa blod över hela depån. Så han är den enda som inte har nekat. Han har sagt att han var en av de tre inne i värdedepån.
Mm-hmm.
Sen var det Alexander Eriksson då som hade blivit dömd för det här. Han nekar. Goran Bojovic nekar. Han, det är han som har kallats för hjärnan.
Ah, Goran.
Ja, utom rimligt tvivel att Goran Bojovic har främjat gärningen i åtalspunkten 1 genom att delta i planeringen av rånet och hjälpa till att förmå Alexander Eriksson att delta som helikopterpilot.
Okej.
Ja, sen är det Charbel Charro.
Mm-hmm.
5 års fängelse för medhjälp till grovt rån, nekar.
Ja.
Och sen är det en snubbe som heter Mikael Södergran som också har fått 5 år fängelse för medhjälp till grovt rån och nekar, såklart.
Men det är lite konstigt att de nekar där med tanke på att då, de blir ju dömda på grund av fingeravtrycken, teknisk bevisning i helikoptern.
DNA.
DNA, ja.
Ja, det behöver inte bara vara fingeravtryck. Idag så alltså, det är inte riktigt 1990 längre. Du måste inte hitta ett fingeravtryck, utan det räcker med partiklar från alltså hårstrån. Det kan vara, alltså du har hostat på någonting, så du kan hitta saliv. Alltså det finns så små partiklar som någon kan avläsa DNA ifrån.
Fan vad tur att man då, alltså så här, det skulle ju kunna vara alltså att man hade den oturen att man kanske var lite tjenis med Alexander där 2009, för då var jag ändå 21-22, nu ska jag tänka här. Hur gammal var jag 2009? Tänk åt mig.
21.
Då var jag 20-21 år där. Jag hade ju kunnat så här, jag bara, Alle, fan, ska vi ses eller? Han bara, vi kan ta en tur i min helikopter, säger han. Jag åker upp dit till Norrtälje där han håller hus. Och så bara, tja fan, kul att ses. Och så går jag in där i helikopetern och hostar lite grann så här. Nej, jag har lite pollen, det är lite sådana tider. Och sen då hittar de mitt DNA i helikopetern.
Pollen i september.
Ja, men man vet aldrig, det kan vara så att man vet inte när björkarna slår ut i Norrtälje. Ja, men så åker jag dit så här. Jag skulle ju också sitta där och neka. Nej, jag var bara i helikoptern och hosta. 3-4 host kanske, max. Sen åkte jag hem. Jag hade inte med mina tabletter och min inhalator med mig. Så jag fick åka hem. Ja. Sitter jag här på Hall? Fan. Skulle kunna hända.
Ja. Det är absolut. Fan, vilken jävla otur du skulle kunna ha, alltså.
Ja, shit, alltså. Men det är väl den där oturen då, inom citationstecken, som de här rider på lite grann. Att de kanske kan säga att de har åkt med den här helikoptern innan, med tanke på att hjärnan då, Goran, hade träffat Alexander i andra syften. Kanske när helikoptern har varit närvarande, och det är därför deras DNA finns i helikoptern då. Och därför kan man inte länka dem, alltså, riktigt 100% till rånet, för man har liksom inga bilder på dem riktigt där.
Mm. Men du, jag ska berätta en liten historia för dig nu här.
Ja, men kör.
Det här, det är så att i december 2009, två utav de här som är dömda idag häktades då i december 2009, samma år alltså.
Mm.
Och en utav dem, den person som troligtvis har lämnat och lämnat DNA-spår i form av blod i värdedepån.
Det var Kadum.
Safa Kadum.
Mm.
Och i alla fall, han finns sedan tidigare i polisens register, då han var med i det rån mot Nationalmuseum år 2000.
Nej!
Han befann sig på Dominikanska republiken, men han kunde komma tillbaka till Sverige inom 36 timmar efter häktningen då. Polisen ville inte att han skulle kunna fly därifrån. Så de drog istället in hans pass och ringde dominikanska polisen och sa att det fanns en svensk där utan giltigt pass. Så de griper honom och håller honom till svensk polis tillsammans med kriminalvården, som har i uppdrag att hämta in häktade i sin frånvaro. Åker ner med ett chartrat plan från Bromma, hämtar upp honom och åker hem.
Nej!
Det är ganska smart gjort, kan jag tycka. Vad skulle de ha gjort då? Ring till honom och bara, tjena, hör du, har du lust att komma hem eller?
Ja, fan, nu när du säger det, var länge sedan, jag var hemma. Ja, alltså, Kadum där, han åker ju upp lite grann på den där 6AP-listan här. Jag ska se vart han hamnar. Är det en stabil nummer 15?
Strax efter Christer Fuglesang.
George Clooney har vi på nummer 11 där. Ja. Kadum, han får nog stjäla en juvel eller två här för att komma upp lite grann. Ja, nummer 8 ser rätt så ledig ut nu, eller den går att ta.
Är det så?
Ja, där har vi ju Ashley Keist faktiskt.
Jag tror att han låg på typ minuslistan.
Ja, det är väl alltså så här, ja, det är sant. Ja, men jag kan tänka mig att polisen, att de går också mycket på vad de tidigare har blivit dömda för.
Ja.
De är inte födda i farstund, de vet ju liksom vad de här personerna förmodligen är kapabla till att göra. Ja, shit alltså, det var sjukt intressant. Jäkligt snygg research, Brutti, måste jag säga.
Ja, tack.
Jag slänger ut en applåd och en tuta till dig. Jag tror lyssnarna gör det med. Så får vi se, får vi ha våra ögon och öron öppna efter den här
helikoptern.
Netflix. Helikoptern med. Fan, jag är så jäkla sugen på att bara hoppa in i en helikopter nu.
Dra till Västberga.
Dra till Västberga. Nej, men du fyller ju år snart, Brutti.
Ja.
Önskar inte du dig en liten trip i en helikopter?
Ja, definitivt.
Jag går in på Livit här med en gång. Vi är inte sponsrade av Livit. Men jag kan se vad det skulle kosta att skänka en sån här helikoptertur till sin vän som fyller år.
1000 spänn.
1000 spänn.
Ja, på happyday.se. Jag är inte sponsrad av någon så här. Så att det är bara att rabbla över. Jag ser 1000 spänn. 995, 995. Nu vändas det 11.45. Det var ju skitdyrt.
Det hade varit kul att skriva så här, ett mejl till dem. Bara, hej, min polare, han fyller 34 här nu i juni. Skulle man kunna göra som så? Han är jättesugen på att åka en helikopter. Men kan man slänga in ett rån också? Så att han får en maximal upplevelse. Tack på förhand. Ja. Hej, hej. Ja, vi får se. Den som väntar på något gott väntar aldrig.
För länge.
Ja, där har vi det. Brutti, om man vill skicka iväg ett flygpost till oss då, vart gör man det då?
Då får man gå in på Facebook faktiskt och så klickar man sig in på Något Kaiko podcast och så kan man skicka ett DM till oss där. Eller så kan man gå in på Instagram där vi heter Något Kaiko. Eller så kan man ju skicka flaskpost till oss via Gmail där vi heter notkaiko@gmail.com.
Och om du känner att du vill vira dig ner och kanske följa och prenumerera på den här podden i en G4S-byggnad när du står där nere i alla fall på väg in till uträkningscentralen, så hade det varit jättekul om du går in då och följer / prenumererar här i din poddapp som du lyssnar igenom. Du kan också gå in och skriva en kommentar där, till och med en recension vad du tycker om podden i sig. Hade varit jättekul att läsa. Har inte fått in några nya kommentarer so far, men vi väntar med spänning på det. Hade också varit kul om du gav oss en tummen upp eller 5 stjärnor att den här podden, den är bra. Den kan jag rekommendera till min granne faktiskt.
Ja, det vore kul.
Vi säger som vi alltid gör då. Vi är ju tillbaka nästa vecka, men vi avslutar med de 2 gyllene orden som är:
ha det gröt.
Ha det gröt.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.